Jesus använder oftast liknelser, exempelberättelser, en story som han för oss in i för att vi ska dra lärdom och försöka förstå den poäng som han vill förmedla. Bibeln är fylld av berättelser som vi som läsare försöker tolka och dra lärdom av. Berättelser som kan hjälpa oss att hitta riktningen, att följa en stjärna, att ha ett mål. Det finns också i den kristna traditionen legender, berättelser som inte står i Bibeln men som under historien har hjälpt människor att leva och tro. En av de legenderna som hör ihop med den här dagen är legenden om den fjärde vise mannen, och om den vill jag nu berätta. Den fjärde vise mannen blickade upp mot himlen och såg en stjärna. Nyfikenheten tändes i hans ögon. Hoppet om att det starka ljuset faktiskt betydde något. Glädjen i hans hjärta och tilliten till att under kan ske i natten. Med mod i själen bröt han upp från det liv han vant sig vid och tryggheten som han hade skapat i de rutiner han levde i dag för dag. Kung Artaban, som han heter, var inte alls någon rik kung som de andra tre vise männen, som kunde lasta sina kameler fyllda med kistor med guld, rökelse och myrra som var mycket värdefullt. Kung Artaban hade ett smycke som han hade ärvt från sin mor. Det var hans enda ägodel. Ett vackert smycke med tre juveler. Detta smycke tog han med sig. Han ville ge det till barnet som hade tänt en stjärna på himlavalvet. Till det barn som genom ljuset fått hoppet att tändas i människohjärtat. Till det barn som fått själen att jubla. Till det barn som är ett under i natten. Så med modet nedpackat i ryggsäcken, med tilliten hårt knuten kring bröstet, med nyfikenhet i blicken och med smycket i fickan ger han sig av. Stjärnan visar vägen. I ljuset ska han gå, till ljuset ska han gå. Vid mötesplatsen i öknens sand ska han möta de andra tre, Kaspar, Melchior och Baltzar. Men på väg mot mötesplatsen så finner Artaban en människa. Sargad, nedslagen, rånad och illa tilltygad och ensam i sandens damm och hetta. Artaban stannar. Han lyfter varsamt upp människan på sin kamel och vänder om. Han passerar det ett värdshus långt tidigare under dagen och dit för han människan. Där kan människan få hjälp, vård, nya kläder, mat och vila. Kung Artaban, som inte är en rik kung, har inte så mycket pengar att betala allt detta med. Så han bryter av en av juvelerna i sin mors smycke och ger det som betalning för människans mat, husrum och vård. Sedan återvänder han sin resa mot mötesplatsen i öknen där han ska möta de andra tre, Kaspar, Melchior och Baltzar. Men de andra tre har inte haft tålamod att vänta på kung Artaban när han blev så försenad, så de har redan gett sig av. Men kung Artaban ger inte upp. Han följer de tre, spårar dem, frågar människor efter vägen, efter vännerna, följer stjärnans lyskraft. Tätt i ryggen följer han de andra tre och till slut kommer han fram till Betlehem. Men Betlehem är fyllt av skräck. Människor springer förvirrat och förtvivlat runt. Skriken stiger mot himlen. Förtvivlade skrik, hjärtskärande skrik, ljuden av metall, gråt, klagan, rop. Kung Artaban frågar efter sina vänner. Har någon sett dem? Ja, men de har gett sig av hem igen. Mot Österlandet. De red en natt. De gav sig av i hast. Kung Artaban frågar efter den lilla familjen, barnet som han söker. Ja, men det har flytt mot Egyptens land. De gav sig av en natt, de gav sig av i hast. Kung Artaban möter en mor som håller sitt barn hårt i sin famn. Han frågar, vad står på? Varifrån kommer rädslan i människornas hjärtan? Vem har tänt skräcken i allas ögon? Vem har berövat dem glädjen? Vem har fört sorgen in i deras själars djup? Modern berättar att Herodes har bestämt att alla gossebarn under 2 år ska dö. I jakten på barnet som tände stjärnan för att släcka hoppets ljus och livets glädje. Medan de står där och samtalar med varandra kommer en soldat fram. Moderns skräck, gråt och förtvivlade skrik ropar ut i den tomma luften. Rädslan greppar tag om hennes strupe. Hon tystnar och står stum inför soldaterna. Då bryter Artaban av den andra juvelen i sin mors smycke och ger soldaterna den för att han ska lämna barnet och modern i fred. Tacksamhetens tårar trillar ner för kvinnans kinder och barnet i hennes famn ler. Kung Artaban har räddat pojkens liv. Kung Artaban beger sig iväg mot Egyptens land för att söka reda på den lilla familjen och barnet som tände stjärnan. Han söker sig fram, frågar och letar, men ingen vet något om den lilla familjen med det ovanliga barnet. Kung Artaban ser på smycket i sin hand. Nu återstår bara en juvel i min moders smycke. Med den juvelen, den ska jag ge till barnet som tände stjärnan. Artaban är fast besluten att så ska ske, fast besluten att hitta barnet. Och letandet fortsätter, år efter år efter år. Genom länder, städer, farliga bergspass, genom sandens hetta, genom vatten, på vägar som är lätta att gå och svåra. Ibland blir sömnen djup på trygga ställen. Ibland blir sömnen ytlig när man behöver vara på sin vakt. Artaban tar anställning som grovarbetare på värdshus för att försörja sig under sitt letande. Efter många år får han höra talas om att en man ska korsfästas i Jerusalem. Mannens brott är att han kallar sig Guds son. Ljusets barn, han som tände stjärnan, tänkte Artaban och beger sig mot Jerusalem. I fickan känner han juvelen. Den enda som nu finns kvar i hans moders smycke, med den ska han köpa fri mannen som de tänker korsfästa. Den ska han nu äntligen få ge till ljusets barn. Så länge har den legat där i fickan, så många, många år, väntat på att få hylla barnet. Nu, äntligen. Kung Artaban når Jerusalem i påsktid. Många människor har sökt sig till Jerusalem och det är trångt och stimmigt. De smala gränderna vimlar av människor. Kung Artaban har också bråttom. Han måste hinna fram till mannen innan det är för sent. Han knuffar sig fram i trängseln, men just då känner han en knuff i magen. Han har sprungit rakt in i en flicka som kommer med samma hastighet rakt emot honom. Hennes ansikte är rödgråtet och vett av tårar. De krockar i gränden, blir stående mitt emot varandra. Kung Artaban kan inte låta bli att omfamna flickan och fråga henne varför hon gråter. Min far måste sälja mig som slav, säger flickan. Han har en skuld som han inte kan betala. Vi har inga pengar, snyftade flickan. Då fattar kung Artaban ett avgörande beslut. Han bryter av den sista juvelen i sin mors smycke och löser faderns skuld så att flickan slipper säljas som slav. Nu finns inte längre någon juvel att ge till barnet som tände stjärnan, och ändå har kung Artaban gett det barnet allt han har. Han har tjänat det barnet med sina handlingar och med sitt hjärta. I samma stund skälvde marken när han fortsatte tränga sig fram i gränderna. Han såg Jesus hänga där på korset. Han kom för sent utifrån vad han trodde att han skulle ha som mål, men fick under sin resa dit hjälpa sina medmänniskor praktiskt i deras tid. Han kom för sent, men han hann ändå fram. Barnet i Betlehem har för länge sedan lämnat sin krubba, och vi kan inte hylla barnet med vårt guld, vår myrra och vår rökelse. Det är för sent med sådana gåvor, men vi kan ge det vi har. Vi kan göra det vi kan. Barnet som tände stjärnan på himlen behöver oss. Vår medmänsklighet, vår givmildhet, alla kärlekshandlingar, det är våra gåvor till gudabarnet. Det är sant att ingen människa kan göra allt, men det är lika sant att alla kan göra något. Dagens predikotext som vi tillsammans ska fundera över i några minuter, den är hämtad från Johannes kapitel 8, vers 12. Det är en av de kanske mest citerade texterna, i alla fall Ekumeniakyrkan som är min referensram. Det är texten när Jesus säger till sina lärjungar: "Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." Ni som har fått en lapp kan nu ta fram den när ni gick in i psalmboken. Där finns den texten, och vi ska nu göra en övning kring den, där var och en får två tillfällen, ungefär en minut per tillfälle, att fundera lite på vad den versen kan betyda. Och jag kommer leda övningen genom att i princip läsa vad det står på lappen. Men först läser jag texten en gång till. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Tänk dig nu att Jesus står framför dig, möter din blick och säger: "Jag är världens ljus." Vad tänker du? Vad känner du? Formulera gärna några ord inom dig, och kanske vill du berätta för Jesus, Gud, i din bön: "Jag är världens ljus." Jag är världens ljus. I din fantasi kan du nu tänka dig att Jesus fortsätter tala med dig, och han säger: "Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." Vad tänker du? Vad känner du? Formulera gärna några ord inom dig, och kanske vill du berätta dem för Jesus Gud i din bön. Sedan talade Jesus till dem och sa: "Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."